Vi började igår med att läsa lite om djävulen i Bibeln. Och det är ju någonting som kristna har sysslat mycket med de sista åren. Och man har läst läroböcker och kompendier och kassetter har man hört i demonologi. Så frågan är om vi inte är på väg ifrån teologi till demonologi. Nu är det så här att texterna i Bibeln som handlar om mörkrets andemakter är förfärligt sparsmakade. Det är väl mycket sagt att de går att räkna på ena handens fingrar, men så värst mycket mer är det ju inte. Och man kan ju tycka att det är lite förargligt. Här behöver vi en massa kunskap och så står det egentligen ingenting. Och inte minst som själavårdare så ställs man ju ofta inför den här uppgiften. Folk kommer och säger det att jag vill att du ska kasta ut en ande. Och så känner man sig lite allmänt villrådig och vilsen och osäker. Man tar ett blädder och hoppas få upp en tumvers där det står hur man gör. Och så står det ingenstans hur man gör. Och så undrar man, varför gör det inte det? Varför står det så lite om det här? Vi läste ju igår det enda faktiskt som vi egentligen får veta om djävulen. Det är att han har varit en lögnare från första början. Från begynnelsen. Av det satte vi ett litet frågetecken i kanten för den här traditionella teologin. Att djävulen var så snäll från början. Men sen föll han i synd. Vi läste Jesaja 14 och vi läste Hesekiel 28 och fann att ja, det handlar om kungen av Babel. Och det handlar om kungen av Tyrus. Det fanns ju visserligen kerub och det fanns lite andra sådana där ord med. Man vet inte riktigt om det här ska uppfattas som en dubbelexponerad bild eller ej. Lite får vi hålla frågan öppen. Men vi ska inte vara så alldeles tvärsäkra på att djävulen först var lydig och sen blev olydig. Då sitter man där igen med skägget i brevlådan och tycker, varför får vi inget veta? Varför kan vi inte få lite ordentliga besked här? Ja, saken är den att det är inte oss givet. Vi rör oss i ett område av det bibliska budskapet där vi ska ta oss fram med ganska stor återhållsamhet. Till undervisningen om djävulen och demonerna har två effekter på flertalet kristna. Antingen att man blir fascinerad och intresserad. Det är den ena varianten, och den andra varianten är att man blir rädd. Och båda är lika ofruktbara. Med den lilla skillnaden att fascinationen kanske är det värsta. Om nu skriften ger oss lite kunskap, så låt oss ta emot den kunskap skriften ger. Men på något sätt ska vi ha klart för oss att det här är ett område där vi inte behöver så mycket kunskap. Filippus kom inte till huvudstaden i Samaria och förkunnade om hur demonerna fungerar. Utan han predikar i Kristus där står. Vi ska slå upp i slutet på Bibeln, Uppenbarelseboken 22, och läsa de tre första verserna. I långa stycken är det så här att den översiktsbild över världshistorien som Bibeln ger oss, den är så konstruerad att slutet på många sätt är en spegelbild av början eller en återspegling av början. Det som fanns vid början och det som gick snett i början, det dyker upp på slutet och åtgärdas på slutet på något sätt. Så Uppenbarelseboken är på ett sätt inte begriplig utan Första Mosebok. Och tvärtom. 22 kapitlet från början. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken, och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Ingen förbannelse ska finnas mer. Det betyder att ingen ska gå på gatorna av guld och svära, säger vi. Ja, det är nog inte riktigt så. Det kommer nog ingen att göra. Men utan det som åsyftas är förbannelsen som Gud uttalar efter syndafallet. Den binder skapelsen fram till den dag som står omtalad i Uppenbarelseboken 22. Då först är förbannelsen hävd. Den som talar om för oss att vi kan inte ge liv utan smärta. Vi kan inte uppehålla liv utan smärta. Och vi kan inte segra över det onda utan att riskera vårt liv. Vi kan inte ge liv utan smärta. Vi kan inte uppehålla liv utan smärta. Och vi kan inte segra över det onda utan att riskera vårt liv. I smärta ska du föda dina barn. Du ska äta ditt bröd i ditt anletes svett. Kvinnans säd ska krossa ormens huvud, men ormen ska stinga den i häl. Och det är därför det talas om denna tidens lidanden i Romarbrevet 8:18 som vi läste i år. Nu äntligen är den tiden över. Ingen förbannelse ska finnas mer. Därmed inget lidande, ingen smärta. Men så länge den finns över skapelsen så kommer också vi som fått anden som en första gåva att sucka och våndas och ropa efter den förlossning som skapelsen får när Guds söner uppenbaras. Och det är ju nu intressant att se att här står det ett träd och inte två. Kunskapens träd är borta och draken är kastad i eldsjön. Nu har skapelsen så att säga nått målet. Och vi kan ju ha lite olika uppfattningar om var djävulen kommer ifrån. Men en sak är ju alldeles klar. Det var Gud och inte djävulen som ställde kunskapens träd mitt i lustgården. Det var Gud som ställde kunskapens träd mitt i lustgården. Det var inte djävulen som gjorde det. Kunskap är makt. Och Gud skapade människan för att vara nästan ett gudaväsen. Psaltaren 8:3 tror jag det. Och det betyder att Gud skapade människan till att älska honom av fri vilja. Inte till att vara ett husdjur. Inte till att vara en vovve som går i hälarna på honom. Utan en som har valt att älska honom. Självständigt och frivilligt. Änglarna därmed däremot beskrivs inte riktigt i de termerna. Ja, förlåt. Änglarna beskrivs i andra termer. Vi ska se i Hebreerbrevet 1:14. Där tycker jag egentligen bättre om den gamla översättningens uttryck vi läser 1:81. Är inte änglarna andar i Guds tjänst sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen? Gamla översättningen står talat om tjänsteandar. Och det har alltså inte riktigt samma valör av, vad ska vi säga, kärlekens fria samspel med Gud, utan det har mera valören av att ja, det är lite grann den tidens slavväsen som spökar. Det här är några som Gud äger och som därför utför hans uppdrag. De står inte i den relationen att de kan välja. Det ligger kanske något i samma riktning om man läser Jesaja 40:26. Lyft upp era ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn, så stor är hans makt, så väldig hans kraft att inte en enda uteblir. Nå, det var med änglarna hur som helst. Med oss är det i alla fall så att tanken är att vi ska tillhöra Gud under kärlekens förtecken och inte något annat. Vår relation till honom ska vara en relation i kärlek och inte i makt. Kärleken är frivillig och det är därför som ordet utvald dyker upp då och då i texten. Det är ju det intressanta att kärleken utväljer. Ja, vi har inte bläddrat fram någon särskild text, men Jesus säger ju: jag har utvalt er och det är inte ni som har utvalt mig. Det har vi läst förut, Jesaja. Eller Johannes 15 och 16 är det väl. Att vara utvald. Vi tänker genast i prestationstermer. Jaha, det är tydligen så att jag hade bäst betyg. Men så fungerar ju inte kärleken. Inte alls. När den talar om att jag har utvalt dig, så handlar det om helt andra saker. Gud kan ju utvälja alla människor på hela jorden. Det betyder ju inte att han försmår någon. Det ligger inte i det uttrycket. Utan att kärleken är frivillig. Det finns inget av den där gamla räliga mobbarvisan att när var tar sin så tar jag min och så blir Putte utan. Ja, man får hjärtsnöp när man hör det, va? Mobbning är ingen ny uppfinning. Kunskap är makt, sa jag. Och vi kan se gång på gång hur nyvunnen kunskap har en väldig förmåga att få människan övermodig. Nyvunnen kunskap gör människan övermodig. Ja, hur ska det gå i nästa vecka? Ja, vi får se. Vi får väl ha lite förbön ikväll. Ett nytt körkort är ju en alldeles livsfarlig grej, som bekant. Det är ett av de klassiska exemplen. Och när människan i västerlandet råkade hitta på den vetenskapliga metoden, så blev hon så till den grad övermodig som hon avskaffade Gud på köpet. Så det ligger någonting i att kunskap är ett väldigt tveeggat svärd. Men eftersom människan nu ska är tänkt att älska Gud genom ett fritt val, så måste ju Gud tillhandahålla ett alternativ, annars blir ju det hela fullständigt illusoriskt. Och det alternativet kan alltså inte ens uppkomma genom ett olycksfall i arbetet. Utan Gud som allsmäktig måste ställa dit det själv, annars så blir det ingen sans och förnuft i det här. Jag kommer ihåg en människa en gång som berättade om sin omvändelse på följande sätt. Jag gick med i SMU vid 18 års ålder. Men hade jag inte gjort det, så hade jag blivit fullständigt ensam, för alla var med i SMU på den platsen där jag bodde. Och det var alltså för den personen en lite jobbig situation längre fram i livet, därför att det var ju inget självständigt ställningstagande. Man hade liksom bara tagit en ställning därför att det egentligen inte fanns något alternativ. Jag menar, är man två stycken som bor på en öde ö, så är det klart man gifter sig. Det är ju inte säkert man ville ha varandra för det. Och nu är öde när man är två stycken på den, det vet jag inte. Vem ska förrätta vigseln? Ja, vi behöver inte lösa sådana problem idag. Om jag förstår det hela rätt, så utgör alltså, vad ska jag säga, ljusets andemakter och mörkrets andemakter. De utgör änglar som står till tjänst. Ifall vi väljer ljuset, så kan ljusets änglar betjäna oss. Väljer vi mörkrets, så kommer mörkrets änglar på något sätt att vara där och forma våra liv. Båda alternativen måste finnas för att vi ska kunna välja och för att vi ska lära oss att välja. Vi har ett val mellan ljus och mörker, och det ligger ju i den tanken att ljuset är något som finns och mörkret är något som inte finns. Ljuset är något positivt och mörkret är ingenting. Att välja ljuset måste ju vara den enda framkomliga vägen, förstås. Det enda realistiska. Det är ju att välja det som finns. När vi väljer det som finns, då har vi ju gått ut i frihet. När vi väljer det som inte finns, så måste vårt liv spåra ur. När vi väljer det som finns, alltså det som är sant, det som existerar, då kommer ju vårt liv att blir förankrat i verkligheten, men varför säger det så? Man ser ju till exempel kristna som blir så upptagna av att kasta ut mörkret istället för att tända en lampa. Och Paulus skriver att vi är kallade till frihet. Man tycker det var en konstig formulering. Det finns väl ingen som vill sitta i fängelse här. Men vi är kallade till att välja det som finns, det som existerar, det som är något. Gud är något, men djävulen är ingenting. Det på något sätt ligger i hela pjäsen att det är ett falskt val det här när vi väljer syndens väg. Man väljer en väg som inte leder någon vart. Man väljer någonting som liksom först förstör hela omgivningen för en och till sist en själv. Och att allt det där som ser så förträffligt och bra och lockande och härligt och underbart ut, det är ingenting. Det är ingenting. Det var bara en bluff alltsammans. Ni är kallade till frihet. Vi är kallade till, så att säga, att förstå vad frihet är och lära oss att välja friheten. Inte därför att det finns inget annat alternativ och nu är man tvungen att välja det här, utan därför att vi till sist kommer till den mognaden att vi säger, ja men här är det ju. Men alltså när vi ser nu Gud, så är ju han den enda som har ett initiativ. Han är den enda som har handlingsfrihet när vi ser till de himmelska rymderna, jag kan förstå. Änglarna springer inte runt och gör vad de vill. Det finns inga texter som handlar om det. Utan ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Med självklarhetens naturliga flöde. Bara med det undantaget att den ibland oss till sist ska komma att ske av ett fritt val. Men med samma självklarhet. Kristus allt i alla. Men mörkrets andemakter har alltså ingen makt som vi kan jämföra med Guds. Utan ljuset har all makt och allt herravälde. Medan däremot mörkrets andemakter inte har någonting. Och i den meningen finns mörkrets andemakter. Men de är inte att jämföra med Gud. Den här bilden som vi så ofta går omkring och bär på inombords. Så att himlen är tvådelad. Eller att det finns en himmel och så finns det någon avgrund någonstans. Och de är ungefär jämstarka. Bara det att allt som har ett plustecken i himlen och ett minustecken i avgrunden, det är inte sant. Nu kommer frågorna här i mängder. De finns. Men som vi ska se strax, de har inte den handlingsfrihet som Gud har. Vi kan ju titta i Kolosserbrevet, ska ni se en text som förbryllar många. När de väl hittar den. Andra kapitlet, verserna 9 och 10. Kolosserbrevet 2, 9 och 10. Ty i honom, alltså i Kristus, har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. Va? Säger Kristus. Är han chef över demonerna? Nej, det är han inte. Det är onda andarnas första något annat. Men de har ingen makt att jämföra med hans. Förstår ni? Vi måste lära oss att förstå det här. Ja, det är svårt. Ja, det kan vi säga. Nu möter vi ju ofta i samtiden den här tanken. Att hela pjäsen från skapelsen till uppenbarelseboken 22 går ut på att avskaffa djävulen. Och här är en väldig kamp på gång i himla rymderna, rasar ett oändligt krig. Men på västfronten är det tyvärr inte så mycket nytt. Utan det är lite attacker hit och dit och det böljar lite grann frontlinje fram och tillbaka. Och det är granatkastardueller och så här. Och ibland så är det någon som åker på pumpen. Men i stort sett står det stilla. Det är därför det tar lite tid att få slut på historien, men en dag så kommer det ordna sig. En grundfalsk bild. Ty den förutsätter att Gud har nätt och jämnt hälften av makten. Det är ingen maktkamp det här. Utan en kamp om våra hjärtans kärlek. Det är en kamp om våra hjärtans kärlek. Det är inte en kamp om makten i himlarymden. Vi kan alltså vara överens om att det kampen går ut på är inte att avskaffa djävulen. Det kan Gud göra idag. Det kan han göra nu. Det är en kamp om våra hjärtans kärlek. Ja, men säger du Uppenbarelseboken 12. Den måste vi läsa, för där står det om en kamp i himlen i alla fall. Ja, men då gör vi det. Uppenbarelseboken 12:7. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Vi hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans moder. Till våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, till han vet att hans tid är kort. Ja, många läser så här och tror att detta är en text som handlar om att hela världshistorien skulle handla om en strid i himlen. Men nu befinner vi oss alldeles i slutet av världshistorien, och så står det att då blev det en strid i himlen. Det hade alltså inte varit förut. Nu är det en dag då mörkrets furste och hans anhang inte längre ska finnas kvar där. Nu ska de kastas ut, och då kastas de ut. Det är fortfarande inte tecken på att världshistorien är en maktkamp. Ty om Gud skulle kämpa om makten så hade han inte all makt. Jag vill skärpa in er, god vänner. Och det måste ni ha klart för er som själavårdare. Det är aldrig demonerna som är problemet, utan det är vi som är problemet. Och när du sitter med en människa framför dig, var inte så vansinnigt intresserad av hur många demoner som är på färd. Det är för det är inte de som är problemet, utan människan du har framför dig. Hans viljas ställningstagande är det problem som alltihopa går ut på. Din uppgift är inte att kasta ut demoner i narkos, utan din uppgift är att hjälpa människan till ett val, och därtill ett frivilligt val. Vi har svårligen låtit oss luras när vi gör vår själavård till en maktkamp. Att nu gäller det att mäta min smörjelse här mot antalet demoner i den människan som sitter där. Vi är helt ute på galen väg. Jag är övertygad om det. Ju mer jag ser av det här, desto mer övertygad blir jag. Ju mer vi praktiserar som om det var så här, och ju mer vi undervisar varandra om detta, desto mindre talar vi om för oss själva att Gud inte har all makt. Och det mår människor väldigt dåligt av efter ett tag. Och det märkte ni själva när vi hade talat om sekter för en vecka sedan. Många av er mådde dåligt, och det var mycket därför att ni inte förstår Guds allmakt. Jag menar, vi kommer in i ett mörker, och nu är det ju lite ljus genom fönstren, men vi tänder i taket. Då går man ju inte sen och undrar vart tog mörkret vägen någonstans. Jag undrar var det kan finnas, och man kryper under bordet för att titta efter var mörkret ligger. Ointressant, lampan flödar med ljus. Tänd ett ljus, vet jag. Han som har låtit ljus uppgå i våra hjärtan. Han som skapar hela världen genom att säga var det ljus. Han har låtit Kristus ljuset uppgå i våra hjärtan. Tänd ett ljus och bekymra dig inte om mörkret. Och Johannes utropar ju så segervisst i början av sitt evangelium detta, att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit. Det står i nya översättningen, inte fått makt därmed. Mörkret har aldrig något att säga till om gentemot ljuset. Det är inte så att när man tänder en lampa va, så står den där och flämtar lite grann och mörkret stångar på och tränger på och lampan gungar lite och vet inte riktigt om den ska klara av och fösa ut mörkret genom väggarna. Det är ju inte så. Man tänder ett ljus och så är saken klar. Och det här är ett synsätt som vi måste ha med oss när vi närmar oss de människor som faktiskt behöver befrielse från onda andar. Vi ska inte förneka att de finns, men vi ska inte göra dem större än de är. I båda fallen så har de vunnit. Låt mig få sluta den här timmen med att vi läser i Jobb kapitel 39 och 16. Jobb 39 och 16. Till de där sista kapitlen där Gud talar till Jobb, de brukar vi hoppa över. Vi tycker att det är bara en lång och tråkig lektion i biologi. Eller naturkunskap, det är ju lite astronomi med på ett hörn också. Men det som sägs är ju förunderliga ting när man börjar tänka efter. Så vi ska läsa om strutshonan, det tycker jag om. Och så känner mig vet att jag gillar strutshonan här. Strutshonans vingar flaxar med fröjd. Men vilken moders ömhet visar väl hennes pennor, hennes fjädrar. Åt jorden överlåter hon ju sina ägg och ruvar dem ovanpå sanden. Hon bryr sig ej om att en fot kan krossa dem, att ett vilddjur kan trampa sönder dem. Hård är hon mot sin avkomma som den ej var hennes. Att hennes avel kan gå under, det bekymrar henne ej. Ty Gud har gjort henne glömsk för vishet. Han har ej tilldelat henne förstånd. Men käre Gud, du tittade ju på allt samman och såg att det var gott, säger vi. Eller på slutet i 41 kapitlet när Gud säger till Jobb, har du kollat krokodilen? Den är ju så fruktansvärt hemsk och förfärlig så ingen törs ju reta den. Den har jag gjort, säger Gud. Vad begriper du av det här? Man kunde ju suttit som Jobb och sagt, varför gjorde du inte krokodilen lite snällare? Nej, jag har gjort en sån, säger Gud. Men det är ju ganska hårresande i en tillvaro där vi tror att Gud står vanmäktig och bedrövad i ett hörn och pläderar för snällheten medan djävulen härjar runt efter eget gottfinnande. Vi talade igår om dualism och monism. Och jag sa att dualismen, att djävulen är ungefär lika stark som Gud, är en helt hopplös variant. Den verkar logisk vid första påseendet. Men ju mer man jobbar med den, desto trastigare blir det. Monismen har den egenskapen att det knakar i hjärnkontoret när man försöker sätta sig in i den. Ty den är ett nummer större än våra huvuden. Men ju mer man jobbar med den, desto mer inser man att detta är det enda realistiska. Det finns inget annat som stämmer. Och vi är ju ute efter sanningen.